Hej och välkomna till det 27:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bricklarsen och på andra sidan Mattias Axelsson.
Hej Gustav.
Hur står det till?
Jo då, det är bra. Vi är ju hemma hos mig och spelar in idag, så att jag behöver inte ta med mig så långt för en gångs skull.
Nej, jag behöver ta mig ganska lika långt. Lite kort. Ja, ganska lika långt. Skitsamma. Ja.
Men vi sitter där. Ja. Det är ungefär lika varmt som det brukar vara, men vi kan inte ha något fönster öppet för att det går en motorväg precis här nere på det jag bor. Så att det hade hörts satan.
Ja, det...
Vi får sitta och svettas istället här inne i mina barns sovrum.
Men det har vi gjort förr, förutom att det inte varit i dina barns sovrum då.
Vi har svettats tillsammans i små rum. Mm.
Vad ska vi göra idag?
Vi ska prata om Vendetta, filmen från 1995, inte tv-serien från 1996.
Nej.
För den har vi inte sett. Finns den ens att få tag på och se på?
Jag gjorde ett litet, inte så tappert försök, men hittade ingenting om det. Liksom. Jag tyckte det stod på svensk filmdatabas att den gått i repris här 2003 eller någonting. Liksom.
Kan vara så att någon har spelat in den på VHS.
Ja,
eller
något liknande.
Så är det så att någon har den på VHS så får ni gärna hojta till, så kanske vi gör ett specialavsnitt om just tv-serien.
Det är nog inte orimligt att min far har den på VHS eller har haft.
Lyssnar din far på Från Bäck till Bron?
Det vet jag faktiskt inte.
Gustavs pappa, om du lyssnar på det här så skicka Vendetta-inspelningen på VHS till Gustav så han får titta på den.
Mm, för jag har så mycket VHS-spelare hemma.
Du har inte en VHS-spelare hemma alltså?
Nej, jag har faktiskt, vi hade lite hemmafilmer som jag har konverterat till det jag tyckte var viktigt. Konverterade jag till filer liksom. Så att säga, hemmafilmer som pappa har filmat i tidigt 90-tal har jag på datorn.
Ja, trevligt. Men inte Vendetta
tv-serien. Jag tyckte inte att Vendetta riktigt förtjänade den behandlingen.
Nej, men så det blir alltså Vendetta filmen från 95 som vi tar oss an idag. Mm. Och det betyder också att vi tar oss an en ny Carl Hamilton.
Stefan Sauk.
Det är första gången som han spelar Hamilton. Vi har ju betat av Stellan Skarsgård och Peter Haber och ingen av dem kommer ju återkomma som Peter Haber, som Carl Hamilton, kommer ingen av dem återkomma. Utan det blir Stefan Sauk nu i åtminstone två avsnitt. Eftersom vi kommer göra ett avsnitt om Tribunal, yes, som är nästa kortfilm. Och eventuellt då tv-serien, om vi får tag på den på VHS.
Ja, precis. Men din generella åsikt om Stefan Sauk?
Då vill jag inte yttra här i podden.
Du vill inte det?
Nej, jag har jättesvårt för Stefan Sauk faktiskt.
Om
vi bortser från att han har gått full rage högertomte på YouTube.
Det har jag sett. Och jag tänkte mer faktiskt skådis.
Ja, nej, jag är inte jätteförtjust i Stefan Sauk faktiskt. När vi ska sen bedöma vem som är den bästa Carl Hamilton så kommer han att komma ganska långt ner. Nu kommer inte jag ihåg, jag vet inte ens om jag har sett Mikael Persbrandt respektive Peter Stormare Hamilton. Jag har inga minnen av det i alla fall, så jag kan inte med säkerhet säga att Stefan Sauk är sämre än Peter Stormare och Mikael Persbrandt. Men jag tycker inte jättemycket om Stefan Sauk som skådespelare. Han har ett sätt att spela på som verkligen inte tilltalar mig. Han är lite, säger man, onyanserat i sitt. Han har liksom en karaktär på något sätt. Och det kanske man kan säga om Mikael Persbrandt också i vissa roller i alla fall. Men jag kan tycka att han är en bättre skådespelare. Vad tycker du om Stefan Sauk nu när jag har fått spy ur mig min galla?
Nej, men jag är lite samma. Jag tyckte nog om Stefan Sauk på den tiden, alltså 95. Lite för den här och lite för att Lorry var liksom det som vi såg. Men jag insåg också att efter att han är ju den tråkiga delen av Lorry. Med hans konstiga monologer han har liksom.
Ja, igår löste vi problemet med de olönsamma pensionärerna. Idag är det kulturarbetarnas tur som legat samhället till last sedan runestenarna.
Ja, jag har ju sett dem så här i relativ nutid och insett att de är ju inte jätteroliga faktiskt.
Nej, jag får också den känslan att så här. Sen har han gjort den här fantastiska Dykaren, är det väl den heter, som är en sån redig bajsmacka.
Är det första gången vi använder ordet bajsmacka i podden?
Det hoppas jag inte, i så fall har jag misslyckats totalt. Ja. Men den är inspelad till ganska stor del på Smögen. Och jag har ju, min släkt är från Smögen. Så vi var där och liksom såg honom sitta på ön, på en andra sidan ön, och mitt kusin bara ropade: "Hej Stefan!" Så här liksom.
Har du några foton som vi kan lägga på Instagram på Stefan Sauk?
Nej, tyvärr. Jag tror bara vi gick över. Men så här, jag har ju foton på location, har jag. Det finns en lite rolig story där, att våran granne, han lever tyvärr inte längre. Han var en gammal militär och hade varit i jättemånga länder och hade en flagga per land. Mm. Och han hade sin flaggstång och varierade dem. Jätteroligt. Ibland så här Saudiarabien, och det var ibland var det så lokala flaggor från
typ olika delstater och sådana grejer. Sånt
ja,
är och
territorier
ganska
liksom.
Ja, sånt är kul. Så ja. du är där med en jäkel på flaggor?
Jag var, jag är inte jättebra på längre. Men han, jag var den som var mest intresserad. Och därför så tyckte han, Frank, som han hette, tyckte det var roligt att liksom fråga mig, vad är det här liksom? När jag var...
Annars är det ju en jättetråkig quizgrej att göra en podd, att jag håller upp en flagga.
För det, ja,
det är skittråkigt för våra lyssnare, så det ska vi absolut inte göra. Ja, nej, även om flaggor är väldigt roligt.
Ja, men det finns en story här kring att...
För, ja, du har inte kommit till poängen.
Nej, alltså. Precis. För Thomas von Bremsens karaktär bor i ett hus som är mitt i Smögenshamn. Det är inte ett, egentligen är det inte ett bostadshus. Och där ser man upp, om man bara tiltar kameran till, ser man upp till vårt hus och grannhuset. Och de gjorde det vid ett tillfälle. Och då var det någon flagga så här, från ett utlands, långt bort i stan. Och då tänkte de i filmteamet, jag vet inte hur sant det här är, men vi kollar ju aldrig bra stories, att de skulle göra lite story om att där uppe bor någon som liksom, ja men ja, för det har ju lite med Ryssland att göra, dykan och sådär. Och de gick upp till honom när de märkte dagen efter att fan, han flaggar inte samma flagga. Och tänkte, ja men vi kan göra en liten så här. Kan inte du de här två veckorna nu flagga samma flagga? Så blir det inga continuity errors. Och han bara, jajamän, det går alldeles självklart gör jag det. En tredje flagga dagen efter. De går upp igen. Fast det var ju... Nu var den här flaggan. Ja. Jajamän, allt går bra liksom. Fjärde dagen, helt annan flagga igen. Och till slut så bara skiter det för att han skiter fullständigt i filmen.
Ja, men om man tittar på filmen så är det alltså olika flaggor.
Nej, de tog inte med dem.
Okay, vad synd.
Så vårt hus kunde ha setts i filmen.
Annars hade det varit jätteroligt om det hade varit sådär olika flaggor och liknande på, i bakgrunden.
Men nej, de skiter tyvärr helt i den. Men min generella åsikt om Stefan Sauk är väl... Tycker han har spelat mycket osympatisk och verkar så här. Jag tror att han ser sig själv som en större konstnärssjäl än vad han egentligen är. Han är en ganska trökig person.
Ja, och jag upplever ju honom som ganska begränsad som skådespelare. Nu är ju inte jag alls någon cineast eller filmkännare på något sätt. Men det jag har sett av Stefan Sauk gör att jag... Nej, men ganska begränsad. Vi har ju haft honom med i ett tidigare avsnitt i Lagens namn. Ja. Alltså, den tredje filmen där Sven Wollter spelar Bosse Jarnebring. Och där spelar han ju också en osympatisk karaktär.
Och i helvete har han grejen någonstans!
Ja. Nu är inte Carl Hamilton en osympatisk karaktär i den. Detta ska förvisso sägas. Nej. Men jag tycker, ja, vi återkommer till bedömningen av hans insats just som Carl Hamilton i Vendetta från 1995.
Han och alla andra är ju bra i typ Torka aldrig tårar utan handskar. Men jag vet inte hur mycket hans förtjänst är och hur mycket det är att det är en väldigt bra miniserie.
Han spelar pappa.
Ja, pappa till en av karaktärerna. Vi ska inte spoila för mycket om inte folk har sett den, men se den för den är fantastisk.
Ja, instämmer.
Yes, men detta, den här bakgrunden, vi tar lite kort. Den är regisserad av Mikael Hofström.
Ja, det här är hans biodebut. Mm. Han har gjort 3 Hasselfilmer för Sveriges Television innan han går upp på bio första gången med Vendetta. Mm. Och
ja, är han liksom, av de filmerna vi behandlar, är han det största namnet så här i efterhand hittills? För han har ju ändå varit i...
Du menar av...
Han har varit i NHL, han har varit i Hollywood menar jag. Och han har gjort Ondskan som ändå var Oscars nominerad för bästa utländska. Och Kops är en väldigt bra film som han väl inte regisserade, va? Nej, han skrev manus till den. Men ändå, liksom varit involverad i ändå filmer som på riktigt gått ganska bra.
Ja. Tänker du generellt eller bara i Hamilton-sviten eller överlag av de regissörerna som vi har behandlat?
Ja, lite överlag. Är det inte mycket Pelle Berglund som väl inte gjort så mycket annat än...
Nu,
eller har jag glömt?
Ja, jag tycker inte vi ska gå ut på den här hala isen och eventuellt drunkna i det djupa vattnet och missa någon här. Jag tänker att vi kommer få arga påpekanden på Twitter att nej, men han som regisserade den filmen är ju Bo Widerberg till exempel. Men han kanske inte är så stor internationellt ändå. Jag vet inte, det är så svårt att bedöma och rangordna.
Nej, men i svensk film är ju på Vidberg större med liksom Lust och fägring stor också. Och sådär. Så att absolut, det är en helt fair point. Men,
och den kommer väl, Lust och fägring stor för övrigt, är väl nästan samtida med
95. Också, med
där
96
Marika
också.
Lagerkrantz spelar huvudrollen som ju gör rollen som Britt-Marie. Eva-Britt.
Eva-Britt.
Jag tror inte Britt-Marie, det var något helt annat. Kör för fan.
Ja, just det.
Klipp in den.
Ja.
Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
Så, och det är ju en karaktär som återkommer, Eva-Britt, men med en ny skådespelare. Det är ju alltså Hamiltons fru. Och ska vi ta vilka skådespelare eller vilka karaktärer som återkommer innan vi, eller vill du nämna manusförfattarna först kanske?
Nej, men ja, det är Thomas ju... Borgström och Lars B. Lundholm, som jag inte minns nu varför vi har pratat om innan.
Därför att han, båda de två har skrivit manus till Fiendens fiende.
Ja, det var så.
Det är där den
kopplingen. Även Thomas Borgström.
Ja, de två tillsammans skrev manuset till Fiendens fiende. Jag tror att, var det inte så att de skrev sex avsnitt, eller fem avsnitt var eller någonting sånt där, om jag inte minns fel.
Det var nu låter det som att vi är världens sämsta minne för att det var två avsnitt sen, men det var också tre månader sen. Mm. Så att,
du har fått ett barn där.
Men... Ja, exakt. 2 februari 95 hade bilen hade filmen biopremiär.
Går bra nu.
Ja, precis. Och det baseras ju då på den sjätte boken i Hamilton-sviten.
Som heter just Vendetta.
Kom 91 av Jan...
Sverre Oskar Lucien Henri Guillou. Fan att du inte ska lära dig det. Ja.
Vilka återkommande har vi då, förutom greve Carl Göran Hamilton?
Carl Gustav Gilbert Hamilton. Eva-Britt har vi redan nämnt.
Yes.
Hon återkommer. Hon, i boken som jag återigen läste för alldeles för många år sedan, men jag har läst på om boken och tittat lite på vad finns det för skillnad. Där är det så att Hamilton ligger i skilsmässa med Eva-Britt och skiljer sig och istället blir ihop med sin amerikanska kärlek Tessie. Så det är en ganska stor skillnad gentemot alltså mellan boken och filmen.
Ja, det finns ju indikationer på att äktenskapet inte är klockrent här heller, men de går ju åt andra hållet så att säga, kan man säga.
Alltså... Ja, det är ju så att om man tar sista scenerna så blir det ju lite myspys på båten snarare att de har förenats och försonats.
Ja, men i en av de första scenerna så säger hon att ja, men jag har hört att om man klarar en båtsemester klarar man vad som helst. Mm. Och då säger jag, okej, klarar de den här båtsemestern då? Mm. Men, så att det finns ju lite åt det hållet, men de väljer att gå åt andra hållet.
Mm. Ja. Och ska vi ta andra karaktärer som återkommer så är det ju givetvis den gamle. Jajamän. Alltså DG, spelad av Erland Josefsson.
Hans första insats som DG, hans enda kanske till och med.
Ja, det är hans enda insats som DG. Däremot så är ju kanske han är ett av de större namnen som förfär. Det där har vi ju riktigt stor, åtminstone i svenskt sammanhang stor. Ja. Bergmanskådis, och han har gjort oerhört många roller.
Erland Josefsson, han dog 2012 här och var ju då, han var ju en, det förvånade mig att han var en sån som dök upp på In Memoriam på Oscarsgalan. Mm. De har ju en sån, och liksom så att han,
jo, han är ju
räknade sig dit.
Ja, han är ju ett stort namn liksom även i internationellt, och det är ju, tror jag, framförallt har med Bergman-kopplingen att göra. Säkert. Att han har spelat i Scener och äktenskap är det väl han framförallt är ihågkommen som, och han gör ju även rollen som Rosenbaum. Jag vet inte om du kommer ihåg den advokatserien som är väl också tidigt eller mitten på 90-talet här. Han spelar en judisk advokat som heter Rosenbaum. Det är en sån där som vi kanske skulle kunna... Ja, det är ju krim, så att den tycker jag absolut att vi ska ta oss an någon gång i framtiden, år 2028.
Det får vi göra.
När vi är klara med allting annat som vi har föresatt oss att vi ska göra. Sen har vi givetvis Joar Lundvall som förekommer och omkommer, tänkte jag säga. Det gör han inte, han blir mördad, nedskjuten.
Per Grafman.
Mest känd i rollen som brandman från Nile City, skulle jag säga.
Jajamän.
En dag hade vi ingenting att göra. Ja, man ska hyra en rulle.
Nu, fan, det här med minnet, hans pappa var väl med i någon serie här tidigare, Gösta
Grafman.
Han har vi pratat om.
Du får snabbgoogla på svensk filmdatabas, så lägger vi in ett litet jingle under tiden som Gustav googlar här.
Australien fick hålla den här ofyllda Wimbledon-bucklan efter storspel idag mot Ivan Lendl.
Tillbaka. Mm. Göran Grafman spelar ju redaktionschefen i förhöret.
Mm.
Och där som du sa lite off mic här, det kan man nästan se att de är släkt.
Mm. Ja, de är ju liknande ju varandra. Sen har vi Åke Stålhandske, eller som man kallas på svensk filmdatabas.
Stålnacke.
Mm. Vad var detta Stålnacke? Det står alltså så på svensk filmdatabas i...
Ja, det står rätt uppe i liksom, listan med karaktärer, men i själva handlingsbeskrivningen står det, i alla fall fram till inspelningsdatum, jag har försökt rätta dem, att när de går igenom handlingen mer eller mindre scen för scen, eller åtminstone stycke för stycke, och där står det Stålnacke rätt igenom.
Ja, hur orkar man gå igenom en film scen för scen? Det skulle vi aldrig göra här.
Spelar som Mats Långbacka.
Har jag ingen relation till överhuvudtaget. Jag tror, kan du se vad han har gjort i övrigt? Och det är inget, varken namn eller ansikte som egentligen på något sätt gör att det ringer några klockor.
Han återkommer faktiskt i samma karaktär i Hamilton med Peter Stormare.
Det är ju väldigt intressant, den bryggan. Att man tar inte samma Hamilton, däremot så tar man samma stålhandske.
Mm. Han är en finlandssvensk som verkar ha varit han var Rederiet, Sankt Mikael, Nya Tider, alltså tv-seriesvängen och lite finska saker, men jag har ingen koll på honom i nutid alls.
Nej, men det är väl de karaktärerna. Sen har vi Samuel Ulfsson, återkommer ju. Han är inte med speciellt med. Det är inte DG heller, ska väl ärligt sägas.
Nej.
Utan huvuddelen av filmen utspelar ju sig nere i Italien, i Palermo.
Mm.
Så det är ju då, och det är ju Hamilton, och det är framförallt Hamilton och Stålhandske. För Johan Lundvall är ju med i början, men sen så blir ju han avrättad.
Mm.
Och då kommer ju en ny karaktär in. Som jag, nu glömde jag namnet på honom.
Luigi Bertoni Svensson.
Luigi Bertoni Svensson.
Spelas av Antonio Di Ponziano. Är en italiensk-svensk skådis som också har setts i diverse... Skilda världar och det, en åklagare, Sjätte dagen.
Och honom tänker jag ju som en sån varje dags såpass serie skådespelare.
Storstad är för mig, det är hans stora claim to fame.
Ja, jag tänker också det. Och sen har vi ju Ennio Fantacini, med stor reservation för mitt italienska.
Fantasticini.
Och
tyvärr avliden sedan ett par år tillbaka.
Det är han som spelar Don Tommaso, som är filmens stora antagonist.
Mm.
Som Hamilton ju har sin just vendetta med. För om vi nu ska kanske lite grann gå in på handlingen, så handlar ju den just om Carl Hamiltons mer eller mindre personliga vendetta med den italienska maffian.
Vi kanske bara ska nämna det att Roland Hedlund som spelar Ulfsson var ju faktiskt med i Coq Rouge också.
Ja, det spelar han.
Men som Folkesson.
Som blir mördad i Tecknam Coq Rouge.
Precis, så att det är samma. Där har vi, jag vet inte om han är den första i Hamilton-sviten som gör två olika roller. Men han spelar ju då olika personer i samma svit.
Ja, det borde väl vara, nu ska vi Christer Henriksson. Har inte han återkommit i två roller? Han var ju med i första i Tecknam Coq Rouge som antingen Lappeltoft eller
Flytet. Just det, han också. Ja.
Och sen så återkommer väl han, vad fan är det mer han spelar, Christer Henriksson? Han spelar ju i någon av de andra Hamilton-filmerna.
Inte han med typ Finnes fiende eller något sånt, eller kan det skitsamma. Han, det är ett par sådana i alla fall som återkommer i olika roller. Och sen har vi
spelar i Finnes fiende, är ju den ambassadtjänstemannen i Moskva på i Finnes fiende.
Ja, vi har ju faktiskt personer vi pratat om tidigare med Stig Engström.
Ja,
blir kidnappad.
Ja, Bosse Janebring återkommer, och även statsminister Claes Ljungmark. Jajamän, så precis. Både statsministern från den vita riddaren och Bo Janebring från den vita riddaren blir ju kidnappade. Och de är ju med väldigt sådär sporadiskt i filmen. Och det tycker jag är en av de saker som blir lite... För det man ska säga om den här nu, vi pratar att det är filmen från 95, vi pratar om inte tv-serien från 96, utan när man spelade in den här filmen så gjorde man ju... Alltså man gjorde två versioner. Man gjorde en filmversion för bio som är, hur lång är den?
Två timmar. Två och fem.
Ja. Medan då bioversionen är gjord i 6 avsnitt av 50 minuter.
TV-versionen.
TV-versionen, precis.
Den är 300 minuter lång enligt Svensk Filmdatabas. Så den är 3 timmar längre ganska precis kan man säga.
Och där har man ju dels utelämnat en hel del scener och information i filmen givetvis. Och sen så vet jag att man också har klippt om en del så att det liksom blir en annan typ av upplösning, om jag inte minns fel. Men jag skulle vilja säga att jag tycker ju att det är ganska tydligt när man tittar på filmen att den känns på något sätt, den känns lite hackig på något sätt. Till exempel är Stig Engström och Claes Ljungmarks karaktärer. De är med väldigt sporadiskt.
Mm.
Man känner liksom att man får inte riktigt någon känsla för varför ska jag bry mig om de här och vad händer med dem egentligen? För någonstans så börjar ju egentligen alltihopa. Om vi bortser från de här inledningsscenerna med Carl Hamilton.
Är de bara där för att etablera Carl Hamilton som badass kille eller?
Ja, jag tror att vi kan inte förutsätta att folk vet om Carl Hamilton är, så då sätter vi honom i ett sammanhang genom den här övningen som vi inte vet är en övning initialt. Men vi tror att det är någon typ av fritagningsförsök av kidnappade. Men det visar sig sen att det är en övning. Och han säger ju den här, vad är det han säger?
Välkommen till friheten, mitt namn är Carl Hamilton.
Som sen återkommer i slutet när han fritar. Oerhört lökig kommentar för övrigt.
Här är mitt stora, jag kan börja så här. Jag tycker ju att Stefan Sauks Carl Hamilton är alldeles för självgod.
Ja, jag tror bra, där sätter du nästan fingret på mitt problem med Stefan Sauk som Carl Hamilton.
Jag ska helt ärligt säga, jag har inte läst böckerna, så min Carl Hamilton är väldigt svårt att prata om, för att jag vet inte hur han är i böckerna. Men för mig är ju det väldigt mycket Stellan Skarsgård. Mm. Och han känns aldrig självgod. Det känns aldrig som att han gör saker för att styla. Det känns det som att den här Hamilton gör.
Mm. Och jag, om inte jag missminner mig, så när vi pratade om just Teknam Coq Rouge, så var väl Jon Guillou väldigt missnöjd med att det var Stellan Skarsgård. Han tyckte inte att Stellan Skarsgård, utan han ville ju ha en sån som Stefan Sauk. Och jag tror att Jon Guillou själv var väldigt nöjd med Stefan Sauk i rollen som Carl Hamilton, för att han tycker att Stefan Sauk, eller tyckte att Stefan Sauk mer liknade den Carl Hamilton som han ville se. Och, men jag tycker ju att Jon Guillou har fel där.
Det tycker man ibland.
Man tycker oftast att Jon Guillou har fel. Nåväl.
Premisser för filmen. Du skulle gå in på att det drar igång med att de är i Italien.
Ja, om vi bortser från det här, liksom att vi etablerar Carl Hamilton som att han ska vara pappaledig, att han har ett barn, en liten dotter med sin fru Eva Britt, och att han ska iväg på den här båtsemestern, så landar vi ju ganska snart nere i Palermo på Sicilien, är det väl, i Italien.
De här scenen... de är nog faktiskt i Rom tekniskt sett, men skitsamma, de tas.
Ja, fast de flesta av scenerna som ska utspela sig i Palermo är faktiskt filmade på Mallorca, visade det sig. Eftersom på samma sätt som filmteamet vid inspelningen av Den demokratiska terroristen hade lite problem med lokalbefolkningen. För när de spelade in Den demokratiska terroristen i Hamburg på repban, så hade man ju problem med att anarkister och husockupanter inte var jättenöjda med att ha filmteam där. Där. På samma sätt så var det problem med skumma män som krävde licenspengar, inom citattecken, av filmteamet. Maffian, man tror det. Det är i alla fall så det beskrivs. Att huvuddelen, förutom en del sådana här miljöbilder, svepande miljöbilder som är tagna på Sicilien, så är det mesta faktiskt inspelat på Mallorca. Men vi ska ju ändå vara i Italien och vi ska vara i den italienska maffian, för de här olika familjerna som har någon form av råd, högsta hönset i varje familj, träffas och sitter och äter gott och dricker gott i någon väldigt, väldigt, väldigt italiensk miljö. Det känns oerhört. Det är ju som att man på något sätt vill verkligen, ja, vi är på Mallorca, men vi vill få folk att fatta det italiensk musik, det italiensk mat, det är så oerhört italiensk. Och in på scenen kommer då den stora antagonisten, nämligen Don Tommaso.
Don Tommaso.
För hans far, som ju har varit en del av det här rådet, är död. Så nu är det då Don Tommaso som ska ta över familjeverksamheten.
Och han har ju kommit från New York.
Ja, och det man märker att det skär sig lite här emellan Don Tommaso och det här rådet, huruvida han ska få vara med eller inte.
Ja, och de verkar också ha problem med att han håller på med knark, vilket ju är lite roligt, för det känns som att maffian idag bygger typ sin verksamhet på knark, vad jag vet. Men det känns som att han har varit liksom mycket ett knarkimperium i New York. De tror att han vill flytta det till Sicilien och det kommer dra oönskad uppmärksamhet till dem. Men det som har hänt innan här är ju att de här två svenska förhandlarna har blivit kidnappade i Rom. Det hände väl det första egentligen efter Hamilton. Att den italienska staten då har sagt att de ska bygga 4 fregatter och behöver vapen till dem. Sen har svenskarna fått reda på att de ska bara bygga 3 fregatter, men de vill fortfarande köpa 4 vapensystem. Och det ifrågasätts. Det gör att de kidnappas, för att det är ju tanken är såklart att sälja vidare det här vapensystemet då till en tredje part, och det får man inte enligt svensk lag. Och då är de kidnappade. Don Tommaso kommer in till den här, till det här rådet. Och det går sådär för honom som du egentligen beskrev.
Och man ska väl säga, just när Bosse Jannebring och statsministern blir kidnappade, så det första jag noterade var de oerhört 90-talskostymerna som de har på sig. Det är ju en film som, den är gjord 95 eller gjord 94, premiär 95, och det är så oerhört mycket 90-tal i väldigt mycket. Inte bara i Stig Engström och Claes Ljungmark kostymer, utan även när Carl Hamilton och Johan Lundvall kommer ner till Italien.
Det är så höga byxor.
Och mycket 90-tal är det. Och sen så är ju de kidnapparna är ju ganska brutala, för det ser vi fram med någon jävla köttyxa. Oh. Och det är en ganska obehaglig scen. Inte jätteväl, inte välgjord på det sättet som Den demokratiska terroristens obehagliga... inom citationstecken avrättningsscen eller tortyrscen av Carl Hamilton, så är den här obehaglig på ett obehagligt sätt. Ja, om du förstår vad jag menar.
Ja, men ja, precis. De skär ju av fingret på Stig Engströms karaktär, kort och gott. Och skickar ju det ett utpressningsbrev och vill ha 10 miljoner dollar. Mm. Och jag minns att 10 miljoner dollar, wow, så mycket pengar det var.
Fruktansvärt mycket pengar. Men det här blir någonstans premissen för filmen, för att det som händer, det är ju att Carl Hamilton ska ju egentligen ta semester och vara pappaledig tillsammans med sin dotter. Men som ett sista uppdrag på något sätt innan pappaledigheten och semestern börjar, för rent tekniskt så börjar semestern på måndag eller vad det nu är.
Ja,
det börjar
söndag klockan 24.00.
Så att han, så att han kan liksom hinna ner till Italien obeväpnad, det är viktigt att komma ihåg, han ska vara obeväpnad, ihop med Joar Lundvall. Och det han ska göra är att han ska överlämna lösensumman och få tillbaka de kidnappade svenskarna, helt enkelt. Och det är egentligen ett rutinuppdrag som de ska ner och göra. Så det borde ju inte innebära några problem.
Men det skiter sig.
Det skiter sig ganska ordentligt. För när de kommer ner så blir det trubbel, helt enkelt.
Ja, de möter ju efter många moment, eller efter ett par moment, Don Tommaso i hans villa där. Och de inser att det här, så här, eller Don Tommaso säger till dem att ni kommer få stanna här. Och då löser Joar situationen genom att övermanna, är det brorsan han övermannar? Ja, det är det, lillebrorsan Giulio. Don Tommasos lillebror alltså. Och de lyckas fly och rädda massa henchmen.
Ja, när Hamilton och Joar Lundvall ska till Don Tommaso för att snicksnacka med honom, så har de ju dessutom någon sån här, något kodspråk att om de tar rött vin så ska de hålla koll, eller är det, om de var
rött vin hemgång,
ska de, rött vin hemgång, ja. Vitt vin håll koll eller något sånt, ja, där, typ så att de ska prata kod, ja, med varandra. Och det är ju det som gör, Hamilton säger ju med kodspråk då till Joar Lundvall att han ska övermanna. Sen har ju den här brorsan dessutom placerat en sprängladdning under deras bil, vilket gör att brorsan tror ju att lyckas jag sätta dit dem och spränga bilen innan de drog därifrån. Men Hamilton och Lundvall är ju så pass smarta att de faktiskt har kollat bilen efter sprängladdning.
Ja, Joar hittar ju snarare, Joar hittar ju utlösningsmekanismen när han neutraliserar Julio på toaletten.
Ja, det var så det var. Det missade jag faktiskt. Ja, jag fick för mig att de såg att den låg i bilen.
Nej,
det var inte så det var.
Nej, det tror jag inte. Utan han ser den liggandes i hans ficka och lägger tillbaka den som att liksom, ja men, Julio inte ska fatta att Joar har fattat. Så tar de en annan bil helt enkelt efter att ha skjutit ihjäl massa. Hur många baskprydda bad guys har de, Tommaso? För det är
väldigt många
som kommer.
Ja, och här har vi ju, jag har ju stört mig tidigare på just de här slagsmålscenen och framförallt ljudläggningen. Och jag vet inte om du lyssnade på med halvtaskigt ljud den här gången också. Men
ja, lite så halvt sådär.
Men jag tycker återigen att man störs, eller jag störs i alla fall det här, att de här, vad ska man säga, scenerna och de här ljuden. När,
smatterljudet?
Ja, men, alltså, både smatterljudet men också det här när knytnäven ska träffa ansiktet.
Aha.
Alltså det låter ju som att man har tagit den här random ljudeffektsskivan som man har liggande långt bak i klipprummet.
Okay.
Och sen bara lagt på, ja men okej, knäckt käke 1, så använder vi den och så lägger vi på den där.
Jag vet inte om jag är för van vid den här typen av ljudläggning, jag tror inte bryr mig. Men det,
ja, jag tycker att det är inte speciellt. Och sen så tycker jag att slagsmålscenen är ganska lökiga överlag. De är inte speciellt. Jag tycker ju återigen att den demokratiska terroristen är överlägset mycket bättre i hur slagsmålscenen är regisserade och utförda på något sätt.
Men i alla fall, de lyckas fly, tar sig till den lokala polischefen där, som vi märker efterhand har en, det finns någon personlig relation mellan honom och Don Tommaso, vi vet inte vad det är, det får vi reda på i slutet.
Ja, men tycker du att den, för det, vi kan ju spoila slutet redan nu, för det blir ju liksom en någonstans ett möte mellan polischefen och Don Tommaso, man får en förståelse för att det är ett personligt hämndbegär som polischefen sitter med. Men tycker du att den har förklarats fram till slutscenen? För att jag tycker att när den slutscenen kommer, så för mig blir det nästan mer eller mindre en överraskning. Och jag förstår inte riktigt, okej, hur hamnade vi här?
Men jag förstår ändå att det är någonting, och det är faktiskt i, för det här fotot man får se ett foto stå på Don Tommasos sängkarm, och man får se samma foto i lådan, i en byrålåda på polisen, och man får se da Pimento, som han uttalar sig eventuellt, man får se honom verkligen öppna sin låda, säga någonting, och det var länge sedan Don Tommaso eller någonting, och där ligger det fotot, och sen skjuter han igen den. Hade det varit tvärtom, att vi först fick se Don Tommasos säng med fotot och sen det andra, då hade jag inte kommit ihåg fotot. Nej. På Don Tommasos säng, men nu lägger jag det fotot på minnet för att vi ser upp, det är så
snyggt,
uppenbart.
Snyggt, ja, den missade jag, den lilla detaljen.
Ja, men vi får inte, jag väntar länge, jag trodde nästan ett tag att okay, det här är en sån grej som de inte knyter ihop i filmen.
Men det gör de.
Jag hade förträngt att det var, jag tänkte att det var, om du ska spara slutet helt, att den som Don Tommaso håller pistolen mot på slutet när Hamilton skjuter Don Tommaso, jag fick fram att det antingen var typ Åke Stålhandske eller hans dotter till och med. Jag hade glömt av att det var polischefen. Så att, men det fick sin förklaring där. Men ja, de blir ju kränkta, Julio framförallt, och bestämmer sig för att hämnas på Hamilton genom att skjuta ihjäl
Johan.
Ja, på en restaurang. Och här tycker jag ju bara, okej, ni har varit hemma hos en maffiaboss. Polisen erbjuder er skydd, det här är inte så bra, och ni strollar runt på någon piazza.
Ni sätter er på en piazza på ett café, helt exponerade, utan vapen dessutom, för de är obeväpnade. Och jag tycker att det här är väl kanske det största plotthålet, om
jag har
nu säger så.
Ett lika stort senare.
Okej, men det är ett av de stora plotthålen i just hur dumt Carl Hamilton och hur ur karaktär Carl Hamilton och Johan Lundvall agerar. För ska de vara liksom de bästa av de bästa? För Carl Hamilton refereras ju till som en av de bästa i världen av de italienska, tror det är polisen eller om det är maffian som säger, kallar honom en av de bästa i världen. Då sätter man sig inte helt exponerade på en piazza på ett café i Italien när man precis har kränkt den italienska maffian, för då är man ju dum i huvudet.
Ja,
man är dum inuti huvudet till och med.
Precis. Så att, nej, tyvärr, där faller det för mig. Men visst, vi får acceptera att det är det som händer. Johan är död, och det görs ju poäng av att han inte skjuter ihjäl Hamilton. Han pekar pistolen mot honom och åker sen iväg.
Och det här tycker jag är faktiskt, det är en ganska, förutom att jag stör mig på att den är liksom ologisk, så är det här en bra scen på något sätt. För jag tycker den är väldigt, väldigt, där satt jag verkligen så där och nästan höll mig i armen så här, för jag tyckte den var spännande och obehaglig. Och så, nej, men den var välgjord. Ja. Och det är ändå ett av de få plussen jag kommer utdela i den här filmen.
Det är många den skott i ryggen på Johan Lundvall.
Ja,
det tycker jag är välgjort, för att säga. Det ser verkligen ut på att han blir skjuten. Men ja, Hamilton hem till Stockholm, Johans kropp hem till Stockholm, begravning.
Och i en likpåse
kommer
på flygplatsen.
Ja. Begravningen, jo, Hamilton beordras ta ut sin semester eller pappaledigheten, men istället så säger han till Stålhandske att vi ska hämnas Joars död. Stålhandske ska
man skulle kunna säga att Carl Hamilton här har en vendetta.
What? Han säger till Stålhandske att etablera sig som amerikansk seglare på Palermo, liksom. Köp en båt eller fixa en båt och placera dig där. Och han säger ju då till sin fru att han är beordrad ner.
Han ljuger för Eva-Britt, vilket sen kommer att avslöja sig när DG kommer dit lite senare och frågar efter Carl Hamilton.
Ja.
Så, men än så länge så går lögnen hem, för att Eva-Britt går ju på det här att han ska ner och jobba. Men det är ju liksom helt på egen hand som han åker ner tillsammans med eller de åker ju separat, och Stålhandske etablerar ju sig då som amerikansk seglare.
Ja, och här dyker också Luigi Baritoni Svensson då upp som Hamilton i serien, som jag förstått det, åker till USA och hämtar från någon Navy SEAL-utbildning.
Och det är ju en sån scen som är bortklippt, som inte är med i filmen, som är med i tv-serien. Och för han dyker ju upp sådär lite hipp som happ tillsammans med Åke Stålhandske.
Också väldigt oagentigt.
Ja, och där säger ju Stålhandske någonting om att du var en sekund från att dö.
Och det var du med.
Det var du med. Men det är liksom det är ganska lite oproffsigt, kan jag tycka, i sättet som man approcherar Stålhandske.
Ja. Och Hamilton, han blir utsatt för ett mordförsök eftersom att han är där helt öppet. Men han ringer sen också Don Tomaso att bara, jag ska döda dig, typ, liksom. Eller att du går i alla fall aldrig säker.
Du är aldrig säker. Nej. När han sitter och flörtar där på den här pasta-restaurangen eller vad nu han
äter. Här kommer ju sen en ny polischef in, kan man säga. Eller en extra, det är ju inte polischef, det är en militär, va? Giuseppe Cortini.
Ja.
Som då blir, inte superviktig, men ändå ganska viktig karaktär.
Ja, han tar ju liksom lite grann Hamilton under sina vingar här, för polischefen och polisen är inte jätteförtjust i att Hamilton och hans killar är där och röjer runt. Medan den här militären är ju mer positivt inställd. Och där kan man ju väl se just att kopplingen, att Hamilton är ju militär snarare än vad han är polis.
Ja.
Han är ju utbildad, liksom, han är militär, han är inte polis. Och den konflikten har vi ju även i andra filmer och serier när de befinner sig i Sverige. Alltså konflikten mellan den svenska militären och Säpo, till exempel, där Säpo inte är jätteförtjusta i Hamilton.
Och Cortini vill ju ha hjälp med en kokainsändning som ska vara på väg från Colombia till Palermo då. Och han tror att Hamilton kan hjälpa honom med det. Det blir fler mordförsök på Hamilton.
Ja, men, och här kommer dessutom de kidnappade svenskarna tillbaka i en scen. Och jag noterade i mina anteckningar att jag hade helt glömt bort dem. Ja, just det. De är ju fortfarande... För att någonstans, det är det som allting börjar, att de ska åka ner och ta, liksom, hämta de kidnappade svenskarna. Men i och med att Johan Lundvall blir skjuten så ändrar ju sig allting. Då är inte det som är fokusområdet. För nu är det ju Carl Hamilton som är detta gentemot Don Tomaso. Och de kidnappade svenskarna hamnar liksom i andra, kanske tredje, fjärde hand. Vilket gjorde att jag faktiskt, när de... Ah, ja, jävlar, Stig Engström och
Claes Ljungman. Vi får inte glömma dem.
Kanske jag plockar... Nej, men de glöms liksom lite grann bort här. Vi har placerat dem i början som någonstans av grundpremisserna för själva filmen. Men sen så försvinner de bort och så blir de en bi. Och sen så kommer de ju tillbaka på slutet när de ska fritas. Mm. Men här under liksom mellanspelet, mellanakten, så är de ju bara med... Som en liten liksom inklippt scen.
Ja, rent, jag känner så här, med tanke på att det vi sen som är det viktiga är vendettan. Mm. Egentligen skulle man kunna ha frisläppt, alltså filmen skulle ha kunnat frisläppt dem, ja, men, att Don Tomaso dödade honom. Eller, för det var ju egentligen inte Don Tomaso som ville döda Joar. Det var ju faktiskt brorsan. Att Don Tomaso då, okej, vi tar de här 10 miljoner dollarna, här är de. Och att Hamilton ändå bestämmer sig för detta. Vi behöver egentligen inte Stig Engström och Gustav Klasingberg.
Nej, de är ju ganska ointressanta för handlingen som sådana.
Ja,
men jo, eftersom det liksom själva... Nu när vi liksom, när Joar är död, då är det ju vendettan som är det viktiga.
För det dyker helt plötsligt upp en tredje kidnappad person, en kvinna, som har mycket mer utrymme i serien.
För där är väl kanske den märkligaste liksom delen i filmen, att vi får ingen som helst förklaring i vad hon gör här. I det här, hon slängs bara in där. Mm. Och sen får vi inte veta så mycket mer om henne.
Nej, och det får vi mycket mer i de här 3 timmarna som vi inte får se i filmen då, helt enkelt. Och visst, jag fattar att det är svårt. För man försökte ju ändå så gott som det gick att spela in en version. Sen är det vissa scener som man fått spela in 2 versioner då. En till serien och en till filmen. Mm. Men man försökte ändå hålla filmen som en nedklippt version av serien. Och att då spela in hela de här långa... För det är ett ganska långt slutstycke eller slutscener när hon är med. Mm. Att antingen lyckas filma så att hon inte är med i filmserien. Eller, alltså, nej, det går liksom inte. Nej. Hon är där och hon måste vara med. Okay. Tycker jag då.
Jag får väl köpa det.
Men så här, det har varit mer logiskt om man spelade in 2 versioner och hon bara inte var med i filmen. För det finns ju en del. Alltså Björn Granat är med i tv-serien. Mm. Han är inte med i filmen överhuvudtaget.
Ja, han är ju helt...
Thomas Oredsson.
Han är helt bortklipp.
Ja, så att det finns ju dem också. Men de är ju på platser som vi aldrig besöker i filmen. De är ju hemma i Stockholm liksom.
Men nu ska i alla fall Hamilton och Luigi Svensson in i Don Tomasos mansion, hans villa. Och den är ju i princip ointaglig, för de har ju vakter på alla håll, förutom den, är det 60 meter höga klippan eller någonting sånt. Och den ser man ju när de sitter i båten som Stålhandske har och tittar i kikare, så den är ju omöjlig att klättra upp för om man inte heter Carl Hamilton och är en superagent.
Ja. Bra detalj att veta här är att de har lyckats få tag på Julius, och han ligger bunden i båten här också, och de har ju hotat honom och fått ut information
och grejer. Ja, och här har vi ju en sak som skiljer ganska tydligt filmen från boken, för i boken så har Jong Jo skrivit in Julius på ett helt annat sätt.
Och han är inte lillebror där, eller?
Han är gudson, men framförallt så skriver han ut honom i boken på ett helt annat sätt, för där blir han kidnappad av Hamilton som avrättar honom, hugger huvudet av honom och skickar huvudet hem till Don Tomaso. Oj. Som en liksom referens till gudfaden och det här hästhuvudet i sängen.
Det förstår man att en film Hamilton inte kan göra om vi fortfarande ska tycka om honom.
Ja, och jag tänker att där har vi en liksom ganska tydlig skillnad i hur man i filmmanuset ändå försöker frammana en bild av Hamilton som ganska sympatisk. Och att den här vendettan ändå, att det Hamilton gör i filmen är ju egentligen hela tiden reaktioner på det som Don Tomaso gör.
I
någon mening, någon mening kan säga att han agerar i självförsvar, även om man nu liksom vidgade begreppet
om hämnd innefattar sig självförsvar på något sätt. Sådär,
men det här att kidnappa gudsonen, hugga av huvudet och skicka huvudet hem till Don Tomaso, det ligger som inte inom linje för vad, eller ramen för vad som är rimligt självförsvar, kan jag tycka.
Det är svårförsvarligt, är det. Ja. Men när Bartoni Svensson och Hamilton är iväg och klättrar upp och härjar, så är ju Stålhandske står med någon kikare i båten. Mm. Och han vänder sig om ett antal gånger, för Julio har ju börjat ta sig loss. Och han dunkar liksom i de här trä, och liksom, det hörs ganska väl. Och Stålhandske vänder sig om, jag tror att det är 3 gånger. Och man bara, men vänta nu, du vet att du har en kidnappad kille där bak. Det är inte så att din insats att titta genom kikaren här just nu är livsnödvändig varenda sekund. Det är klart att den blir livsnödvändig sen när shit hit Stefan på något sätt. men går ner och kollar så att han ligger fastbunden ordentligt. Mm. För han tar sig loss och det blir fight mellan dem. Och till slut så dödar ju Stålhandske då Julio här. Men jag tycker bara det är också här, det är inte heller superagent liksom.
Men superagentiga, det är ju i alla fall Carl Hamilton och herr Svensson som ska klättra upp för klippan. För det gör de ju med den äran, även om det är lite fara på taket. Och det är en ganska utdragen scen, kan jag tycka, den här klätterscenen. Den är ju, de hade kunnat klippa ner den ordentligt.
Ja.
Och eventuellt ta in lite andra scener från tv-serien som hade fyllt de hålen som ändå blir i manuset för filmen.
Verkligen. Det hade kunnat gå göra mycket fortare detta. För han ska ju upp, han kommer ju upp och han kommer till kassaskåpet och fotar ju det. Och det är ju någonting med den här lasten ändå som Julie har avslöjat. Jag minns inte exakt vad det är. Ganska, det känns lite skitsamma liksom.
Mm.
Men de blir upptäckta där på plats och det blir en skottlossning igen. Och Hamilton måste ju till slut hoppa typ ut från den här 60 meter höga klippan och landa. De tror att han har dött av fallet och ser ju en kropp i vattnet, men det är ju istället Julio då som har flutit mot land liksom.
Och då är ju Don Tomaso,
han blir ledsen
och ska ju fortsätta sin vendetta genom att hämnas Hamilton på ett annat sätt.
Och vad gör han då?
Då kidnappar han Hamiltons dotter Johanna Louise.
Det är ju fan en poäng i filmen att hon säger Johanna Louise en gång och hon säger Johanna Louise.
Ja.
Johanna, och här kommer min andra, men här kommer en annan stor grej. För Hamilton ringer ju hem här till Eva-Britt och säger, ja, dels uttrycker han sig, han låter ju inte som en kärleksfull person, utan han uttrycker, det har gått lite, det är helt komplicerat här.
Mm.
Och man bara, okej. Men han säger till henne att, ja, men kan inte du åka till din pappas sommarstuga? Liksom, han vill ha henne ur vägen, för han vet att det är maffian han vill göra med, det här kan gå åt helvete. Hon åker till Random Park och släpper sitt barn ur blicken.
Är hon dum inuti huvudet?
Hon beter sig som att hon är dum inuti hela huvudet och ner i nacken.
Ja, men de har ju, det ska ju vara två poliser som sitter och bevakar henne.
Ja, men hon litar ju inte på dem.
Nej, absolut inte. Men jag menar att det är inte så att de har liksom släppt det helt bara för att hon är i parken, utan de har ju satt
det bak. Släpper ju.
Ja, hon släpper det, absolut. Ja. Och hon tar ju liksom inte det här riktigt på allvar. Och det kostar ju de här poliserna livet.
Mm.
Och det kostar ju också dottern, inte livet, men hon blir ju kidnappad.
Mm, för så, till Italien.
Ja, för det är ju det som Don Tomaso gör som hämnd för sin dödade bror, alternativt gudson. Säger det att de i filmen att det är bror?
Ja, jag är rätt säker på det.
Ja, jag tror också det. Att det är liksom en hämnd, så kidnappas Hamiltons dotter och hon tas ner till Italien.
Mm. Och sen händer någonting här som jag inte riktigt fattar, för att den här informationen som Hamilton får ur kassaskåpet upptäcker han på något sätt är fel och att den är kodad.
Ja,
det är
något, den
och det är något med ett alfabetspel.
Ja, jättemärkligt. Men jag vill bara, innan vi går in på den, så vill jag bara en liten notering som jag gjorde som jag tycker är rolig. Det är ju att när Eva-Britt och dottern
Johanna Louise
är i lägenheten, så är de är ju samma lägenhet i Gamla stan som de använder sig av i förhöret.
Aha,
alltså där det. Som Sten Sture och draken, en replika. Jag kommer inte ihåg vad det lilla torget heter.
Just det.
Så det är samma ställe, så att de är på samma gata och i samma lägenhet som i förhöret, och det gillar jag, att de återanvänder samma miljö.
Ja, men är det inte ens faktiskt i samma produktionsbolag eller någonting, att de ändå tog sig den?
Kanske är manusförfattarna som, men det var fint. Fiende.
Ja, precis.
Ja, jag gillar det, att man återanvänder samma sceneri.
Ja, nya personer är samma sceneri.
Mm.
Men ja, det var någonting med det här alfabetspelet som jag inte riktigt fattade. Jag orkade inte sätta mig in i det riktigt. Men han löser i alla fall det ändå, så att det egentligen är helt onödigt att informationen är fel. Det är bara det att de ska lägga in en plotline med att det är kod.
Mm.
Alltså, ja.
Ja, det är ju vart den här försändelsen av knark ska komma någonstans.
Nej, men det är roligt, för jag tycker vi har fått se dem peka ut Don Tomasos hus på sin karta tidigare. Och det pekas ner i en bukt, så här, där är den. Och sen så, när de väl får reda på var det ska hamna, så är det typ precis utanför där och bara, kunde ni inte, så här, om det inte är en annan bukt att jag ser fel på kartan, men jag tycker verkligen att det är okej, men vill han verkligen släppa det här knarket 400 meter hemifrån? Vill han inte, och varför var det så svårt? Då kunde det bara följt fartyget i så fall. Jag tycker det är så fruktansvärt. Jag tyckte det var löjligt.
Det var löjligt, tyckte du?
Jag märker att jag pratar ner mig själv i betyg hur länge det går här faktiskt. För intressant.
Det är roligt när du sätter en femma på den här sen.
Pratat ner mig själv från en sjua. Hamilton adapterar en bomb på fartyget. Mm. Kan man säga.
På knarkfartyget.
Ja, alltså. Precis.
Och det blir ju ett sätt för honom att utpressa Don Tomaso. För att när de ska göra den här utväxlingen där bättre. Hamilton ska få tillbaka gisslan och Johanna Louise, så säger Don Tomaso att ja, jag lämnar tillbaka sin dotter, men du ska dö.
Mm.
Och då har ju han apterat den här sprängladdningen på båten, och det använder han ju som ett övertag gentemot Don Tomaso, att om du skjuter mig nu så kommer allting att sprängas i luften.
För någonstans tycker jag att det är där vi går in i filmens slutscen. Mm. Efter att Bertone Svensson blir ju skadad på det här fartyget när de ska därifrån. Och han lämnas av till en... Det är tydligen en scen som är annorlunda i
tv-serien.
I tv-serien så
för, ja, för där har ju han skapat en relation med en kvinna som jag tror att det är Don Tomaso som har placerat för att hon ska på något sätt infiltrera.
Men hon ändrar sig.
Hon ändrar sig och blir liksom... Det blir det här Stockholms-syndromet, fast tvärtom eller vad det nu blir.
Ja.
Att hon liksom börjar sympatisera med Luigi.
Precis, och det är hon som i serien tar tillbaka honom till sjukhus, medan det är någon random lastbilschaffis i filmen här liksom.
Och sen får vi inte veta så mycket mer om vad som händer där egentligen.
Nej, vi får reda på att han har ju kontaktat, det blir ju lite Deus Ex Machina ögonblick på slutet här, och det visar sig, för det säger ju Cortines ändå, att det är Luigi som har liksom ringt honom om att det kommer behövas hjälp.
Men du menar att nu går vi liksom in i filmens slutskede? Jag håller helt med dig där.
När de möts där, det här, och en bil från ena hållet, två bilar från andra hållet, och de möts och liksom Hamilton slänger fram det som ska innehålla lösensumman då, och de står och pratar och...
Och han får säga välkommen till friheten igen. Precis. Som en replik av den första scenen eller första delen av filmen.
Välkommen till friheten. Mitt namn är Carl Hamilton.
Och gisslan kommer över, inklusive Johanna Louise, som verkar ändå må förhållandevis bra. Och Hamilton lyckas ju då undvika döden.
Mm.
Och för mig känns det här som att ni borde nöjt er med ett slut. Mm. För mig är det som att de vill ha det här förhandlingsslutet, men de vill också ha pang-pang.
Mm.
Och det tycker jag, det blir för mycket här liksom. Så att,
Jag är faktiskt återigen, för inte ovanlighetens skull, benägen att hålla med. Att jag satt ju någonstans och tänkte att nu är filmen slut här. Mm. Nu knyter vi ihop säcken.
Men det är en kvart kvar.
Men de drar ju ut på det ytterligare genom att vi får en skottlossningsscen. Och för att maffian jagar ju Hamilton och Stålhandske, och vi får även polisen kommer in, och det blir Stig Engströms karaktär reser sig upp och börjar promenera på ett oerhört märkligt sätt. En jättekonstig scen.
Ja, fast det tycker jag är lite så här. Ja, men han går in i total förnekelse.
Ja.
Och hade vi varit
med honom... Det är verkligen total förnekelse alltså.
Nej, men hade vi varit med honom hela vägen så hade vi kunnat se honom brytas ner. Men nu ser han fortfarande så här förhållandevis. Mm. Alltså, det är klart att han är smutsig och så där, men han ser ändå förhållandevis ren och pryd ut. Samma kläder. Och liksom så här.
Jo, men det är ju det som blir det märkliga någonstans, att vi har fått träffa honom vid, dels när han blir kidnappad och han får fingret avhugget med köttyxan, dels i någon scen där i mitten när den här kvinnan kommer ihop med dem, och sen så när de blir överlämnade i slutet. Det är liksom det enda vi får ju aldrig lära känna honom. Vi får inte se vad som händer under kidnappningen.
Nej, vi får ingen anledning till att han snappar.
Nej, och det blir liksom sådär att ja visst, det blir inte orimligt att han tappar fattningen i det läget efter att ha varit kidnappad och så vidare, men det är återigen någonting som skaver där, att vi har inte tillräckligt med information för att skapa en förståelse för karaktärens agerande.
Nej, precis. Exakt så. Men i alla fall, när allting ser ut att skita sig igen, ja, men då kommer ju Cortino med sina helikoptrar över branten och skjuter ihjäl alla bad guys. Men Don Tomaso har ju inte hängt med på den här eldstriden då. Utan då får vi ett tredje avslut som hade räckt där det var ett av dem hemma hos Don Tomaso. Och det är här då det vi pratar om när polischefen kommer innan. Att han helt plötsligt riktar vapnet mot Hamilton, och Hamilton tror ju då att polischefen har varit liksom med på det hela tiden. Men istället så är det väl att polischefen vill döda Don Tomaso, men misslyckas. Och Don Tomaso håller honom, och Hamilton får visa att han är prickskytt och skjuter Don Tomaso i pannan.
Mm.
Och där, just det, innan dess kan vi väl säga också att då är 90, eller 90 som vi inte har nämnt, alltså Don Tomasos högra hand har ju pratat med rådet, och att rådet skulle ha sagt att Don Tomaso ska dödas. Mm. Men det är också en lite sån sidopunkt bara, så att det är han misslyckas ju med för att Hamilton skjuter igen honom.
Ja. Så att, ja, Dontomas är ju död. Ja. Så att, vi kan väl vara nöjda och glada för det. Ja. Eller Hamilton kan vara nöjd och glad för han har ju fått sinnebendetta.
Ja. Slutet på filmen är också lite sådär fånigt. Det är när DG och Ulf som ska säga ha sig roligt på semestern. Och så ger de en vinflaska med en sändare ifall att de behöver få tag på honom. Och Hamilton fattar ju direkt och bara kastar den över bord på en jävla... med Fender.
Ja, och det är också sådär att men där kommer ju lite grann Stefan Sauks begränsning som skådespelare fram. För att, ja. Återigen, alltså det finns ingen trovärdighet i att han, visst han kan spela en tuff actionhjälte. Det är det han kan. Han kan vara arg och sur och tuff. Men han kan inte göra någonting annat som skådespelare.
Nej, jag är enig. Men vi är i mål.
Det är ganska fort ändå. Det är nog vår snabbaste avhandling av en film någonsin. Jag tror vi landar på typ, vi är väl uppe i 45-46 minuter någonting.
Ja, vi hade ändå en hyfsat lång inledningssträcka innan vi gick in på handlingen. Så men, det kanske har lärt oss.
Ja, men betyder det på något sätt att den här filmen inte var så jävla rolig att prata om? Nej. Det finns några saker vi inte har nämnt dock som kanske ska nämnas. Det är ju de här återkommande produktplaceringarna för till exempel Statoil.
Ja,
eller för Statoil. Det är väl bara Statoil som förekommer som produktplacering.
Ja.
Dels så har vi jag kan lägga upp de bilderna på Instagram på vårt Instagramkonto Frambäck till bron. Det är någon scen där man ser väldigt tydligt Statoil-loggan i bakgrunden. Jag vet att jag skickade den till dig på Messenger. När Stålhandske sitter i bilen så ser man liksom Statoil-loggan i reklamen. Och även när de betalar på hotellet så är det väl tydligt att det är ett Statoil-kort som de betalar med.
Just det.
Och det är inte snyggt med den extremt tydliga produktplaceringen, och det var inte jätteovanligt det här i andra halvan av 90-talet.
Jag har ju ett par Bond-filmer som är BMW syns överallt.
Och jag tror är det Jägarna som Statoil också är ganska frekvent förekommande.
Aha,
som
för det är alltså en riktigt bra film.
Det är en jättebra film.
Med Roland Hedlund.
Jag kan blanda ihop att det är någon annan sån svensk sent 90-talsfilm där Statoil också är ganska... Nej, det är nog någon... Det kanske är Micke Persbrandts Hamilton. Ja, skitsamma. Vi spelar ingen roll.
Kommer vi dit.
Ja, det finns i Vendetta och det stör mig en del.
Ja, verkligen sådär.
Däremot ska man ju säga att filmen blev, alltså filmen som sådan blev ju oerhört framgångsrik när den gick på bio 1995 i Sverige. Även om den fick 15 års åldersgräns på grund av att den väl ansågs för våldsam, så blev den... Jag tror att den blev faktiskt nummer ett av biofilmer totalt under 1995. Att det var den mest framgångsrika filmen. Och då har vi ju ändå filmer som Bondfilmen GoldenEye och Die Hard. Är det väl del 3 som kommer 95? Die Hard hemlöst.
Det gjorde den säkert.
Så att det finns ju andra actionfilmer som konkurrerar. Men den blev framgångsrik som film. Hade 584 281 besökare. Så det är så.
Det var ändå helt okej.
Ja, om det är en bäst 95 så är det väl till och med jättebra.
Det är till och med jättebra. Sant. Nej, men jag känner så här just nu. Jag tycker att vi har pratat ner den här filmen rätt mycket. Jag tror inte... Jag sitter inte och lider i 2 timmar när jag ser filmen. Problemet för mig är att jag ser det nog inte riktigt som en Hamilton-film. Och det är det som jag var inne på lite i början. Att det är nog mitt fel. Mm. Att jag kanske inte har samma bild av vem Hamilton är som alla andra. För att
det är inte du, Stefan Sauk. Det är jag.
Nej, men min bild av Hamilton är väldigt mycket Stellan Skarsgård. Och då var kanske den här Hamilton ändå den första som jag faktiskt såg och kunde någonstans, alltså jag var 10 när den här kom, kunde någonstans ändå...
Och du var då 7 när Demokratiska terroristen kom.
Och det är ändå rätt stor skillnad.
Ja, det är liksom extremt stor skillnad skulle jag säga, i vilken möjlighet du har att liksom eller så förstå filmen. Och förstå
handlingen. Jag fick se den med pappa. Jag antar att jag såg den 96 då när den kom på TV.
Vi behöver prata med din pappa ganska mycket här, Gustav. Dels för att få Vendetta på VHS, men också vad han visade för filmer för dig när du var liten.
Ja, det är sant. Men jag kan vara glad att det inte var så kinkigt på det sättet.
Nej, men vill du landa i ett betyg först?
Prata om det så här. Jag tycker att Marika, heter hon inte? Det heter hon.
Marika Lagercrantz
är jättebra i sin roll. Jag tycker Allan Josefsson är fenomenal som DG. Det är en av de...
Ja, han skulle säga att Dan är väl den bästa DG skulle jag säga.
Ja, och det är en av de bättre rollprestationerna vi har hittills våran svit. Även om den är väldigt liten så tycker jag han är... Jag förstår verkligen varför han anses vara en legendar inom skådespeleri. För jag tycker att han med den lilla han har gör han väldigt bra ifrån sig. Jag tycker Don Tomasso, ja, det är klart han är lite cliché bad guy. Men det funkar ändå liksom för mig. Ennio Fantacini eller hur det nu ska uttalas.
Fantacini!
Ja, precis. Och Sauk som random...
random göteborgare.
Nej, men som random superhjälte i den här, alltså inte superhjälte på det sättet, men liksom random agenthjälte hade jag kunnat tycka var intressant i 2 timmar att titta på. För mig är det dock inte så mycket Hamilton över det. För att det vi pratade om mycket i början, självgodheten. Mm. Man ser liksom, ja men det är lite för ofta som han har lite sådana one-liners, inte så här supertydliga, men ändå, ja men som det här Välkommen till friheten och men han står liksom, när han åker iväg på en båt tidigt efter övningen, så står han och drar på sig en skinnjacka och det är liksom, det är verkligen sådär, här är jag och jag syns. Mm. Jag tycker att Hamilton, han är underrättelseofficer, han ska inte synas. Han ska göra saker i skymundan, och sen visst, han hamnar i eldstrid ibland och då är han fantastisk, men han ska inte söka eldstriden enligt mig. Sen fattar jag att jag faller på det eftersom att Vendetta-boken uppenbarligen, där är det värre än vad i den här filmen då tydligen verkar det som, han hugger
över. Ja, alltså någonstans så blir ju hela liksom Hamilton-sviten, om man pratar romanen, så går ju Hamilton mer och mer mot att bli liksom en mördarmaskin i någon mening, och i det sammanhanget så passar ju Vendetta in i den historien någonstans. För ska man liksom lägga de här kronologiskt än så länge, så är det ju Tecknam Kock Rouge som är den första. Sen kommer Den demokratiska terroristen. Sen kommer Fiendens fiende. Sen kommer Förhöret. Och därefter kommer Vendetta.
Mm.
Så det är ju liksom i den ordningen. Och där har ju i någon mening Hamilton tagit sig större och större friheter i vad han liksom kan göra i någon mening.
Ja, men ja, så är det ju. Och jag sitter här och funderar på vilket betyg jag faktiskt ska ge.
Jag vet vad du ska ge för betyg.
Alltså?
Jag håller fingrarna här under bordet. Så.
Ja, eller så bara säger du vad jag ger för betyg då.
Ja, det kommer ge en 3.
Ja, det kommer jag faktiskt. och det är lite så här, en 4 är vi inte i närheten av.
Nej, det är inte så.
Men jag tycker inte heller att den är 2 dålig. Inte när jag ser tillbaka vad jag har gett för betyg på andra filmer.
Men om du ger den här en 3, så är det alltså på samma nivå som Tecknam Kock Rouge för dig, för den gav du också en 3.
Mm.
Däremot så gav du Fiendens fiende och Kvällspressen en 2.
Ja, och jag tycker att den är bättre än dem.
Mm.
Och jag ser,
men inte riktigt lika bra som Den demokratiska terroristen som du gav en 4. Förhöret gav du en 5. För
nej, precis, exakt. Och jag tittar här också på de andra betygen, men Stockholm Marathon har gett en 3. Ja, men jag tycker väl att Vendetta och Stockholm Marathon är jämförbara. Jag kanske nu sådär, men nu har vi en 5-gradig skala, så då får man nöja sig med det.
Mm.
Men jag gav också Polis Potatis en 3, och den skulle jag väl kanske då ge 3,2, så att den verkligen är lite bättre än den här. Men i våran haltande skala så ger jag en 3 till Vendetta.
Och eftersom jag gissade vad du skulle ge för betyg, så får du gissa vad jag kommer ge för betyg på Vendetta.
Ja, jag tror inte att du kommer ge lägsta, utan ett snäpp under mig.
Det är helt riktigt, en 2 kommer jag. För den, jag tycker att den är inte, alltså Kvällspressen är ju någonstans ute ur leken i sammanhanget, för den är ju i min mening så jättedålig, och det är ju egentligen inte en Hamilton-film.
Nej.
Hamilton förekommer ju där, så vi kan ju liksom någonstans räkna bort den.
Ja.
Och tittar man på de övriga så har jag gett en 5 till Förhöret, en 4 till Fiendens fiende och Demokratiska terroristen, och en 3 till Tecknam Kock Rouge. Och jag tycker ju faktiskt tyvärr att Vendetta är den sämsta av Hamilton-filmer än så länge.
Ja.
Och jag tycker ju att det framförallt är dels Stefan Sauk, att han är den sämsta Hamilton. Jag tycker inte att han, visst, han funkar som någon form av actionhjälte, men så som jag vill se Carl Hamilton, så ser jag ju hellre Stellan Skarsgård eller Peter Habers tolkning av Carl Hamilton, där Carl Hamilton är både actionhjälten, men också har grubblerier och är en liksom tänkande person med alltså där det kan vara lite problematiskt det här dödandet.
Ja,
jag tycker inte att det framkommer på något sätt alls i Vendetta.
Nej, det gör
och
det inte.
Därtill en annan sak som jag tycker brister, det är ju att det är så väldigt många olika trådar som läggs ut i Vendetta som inte riktigt knyts ihop, eller som inte gör man knyter inte ihop dem på ett för mig tillfredsställande sätt.
Nej, men
jag hade liksom hellre sett en rakare röd tråd genom det, man, lite som där, man skulle kunna skippa kidnappningsspåret eller knyta ihop den säcken redan i början, för den tillför ingenting i liksom, nej, fortsättningen.
Nej, den hade kunnat starta alltihopa, ja, men sen behövs den inte längre.
Och det är flera sådana, man slänger ut lite trådar som inte riktigt man får ihop det. Och det skulle vara oerhört spännande och intressant att faktiskt se tv-serien och se om jag tycker att den är bättre, om man liksom lyckas få ihop manuset och historien på ett bättre sätt när man har, vad blir det, 5 timmar på sig istället för de här knappa, eller dryga 2 timmarna som filmen ändå begränsas av, tycker jag.
Ja, nej, men jag tror inte vi är så oeniga i bedömningen. Jag tror kanske att det är lite mina rosa glasögon från när jag var barn som gör att, men jag tycker att det här är lite underhållande.
Mm.
Jag Och det är som jag hade med Stockholm Marathon också. Hade jag sett Stockholm Marathon i vuxen ålder så hade jag inte gett en trea på en femgradig skala. Men nu har jag med mig positiva minnen för det liksom. Så att, bedömningsmässigt är nog ganska överens.
Jag fick en tanke, jag vet inte om...
Fick du en tanke?
Jag fick en tanke, jag vill bara prova den här tanken på det, se om den håller.
Ska du provprata?
Provprata som vi säger. Vi gjorde ju den när vi gjorde Bosse Jarnebring, så insåg vi ju att mannen från Mallorca och I lagens namn, även om det bara skiljer... Vad blir det? 3 eller 4 år mellan när de kommer, eller om 2 år. Att de är liksom, känns som att de är gjorda i 2 helt olika tidsroller. Att mannen från Mallorca väldigt tydligt är fast i någon form av sent 70-tal, medan I lagens namn är väldigt tydlig 80-talsfilm. Går du att se den demokratiska terroristen och Vendetta på samma sätt? Att Vendetta väldigt tydligt sitter fast i en 90-tals estetik och ett 90-tals klangbotten i sättet som man berättar, medan den demokratiska terroristen, ja, problemet i mitt resonemang är, jag kan inte säga att den demokratiska terroristen väldigt tydligt är en 80-talsrulle, men de skiljer sig väldigt mycket åt i hur de är berättade, kan jag tycka.
Ja, men det är som att det hände någonting mellan 92 och 95 där, ja. Att för Hamilton, eller säga Vendetta, ligger också sen närmre, så som jag minns Hamilton med Stormare och Persbrandt, där han blir mer av en actionhjälte som du beskriver. Så, eller, jag vet inte om det kanske har gjort, men det är också lite filmandet, det är lite mer biljakter, det är lite, ja, men det är lite inspirerat av, ja, nu kom väl Speed efter, men det är liksom Speed, alltså om man tar Hollywoodfilmer som kom på den här tiden som var stora, Speed, The Rock, det var lite så här, det är lite mer intensiva, medan tidigt 90-tal kanske var lite mer lågmält.
Jag säger inte att den här hypotesen är det jag har fullt ut, men jag tänker, det skiljer bara 3 år mellan 92 och 95, ja. Men det är som en demokratiska terroristen och Vendetta är väl, alltså, 2 helt olika typer av filmer.
Ja, men sådana hypoteser håller ju aldrig fullt ut. Nej. Men det ger ändå en överblickskänsla. Jag tyckte, jag vet inte om jag sa det när vi pratade om Beck, att så som Gösta Ekman såg ut bara så här typ 88-89, så hade inte han alls passat som Beck, men 4 år senare så kunde han spela in de filmerna och vara klockren i mina ögon då som Martin Beck. Och så att på väldigt kort tid kan det hända saker. Så det är klart att det finns filmer som kom 96 som känns mer som den demokratiska terroristen än Vendetta, men det är ju någon form av ett, alltså, långsiktigt svep vi får på här.
Och tänker man, alltså, ska man ställa då den demokratiska terroristen och Vendetta gentemot varandra, så tycker jag att, alltså, det som den demokratiska terroristen gör bra, det är att man liksom inte överdriver actioninslagen, utan det är liksom den här skjutscenen i slutet som är den stora grejen, och sen så är det några slagsmålscener, men det är liksom mer man mot man, där Hamilton liksom inte går in i rollen som militär.
Nej.
Men däremot i Vendetta så är actionscenerna och skjutscenerna någonstans det bärande fundamentet i filmen. Du skulle inte kunna plocka bort actionscenerna från Vendetta, för då har du nästan ingenting kvar.
Nej,
och jag tycker väl att det är nog kanske också därför jag landar på en 2. Jag tycker att actionscenerna är inte så jäkla bra gjorda. Alltså, de lider lite av att de är gjorda 95 på något sätt.
Men jag köper det. Jag köper det till 75%.
Du sätter en 3, jag sätter en 2.
Yes. Nästa gång då?
Då blir det Stefan Sauk igen som Hamilton, men nu blir det en tv-film, inte helt olik den som vi tokhyllade när vi gjorde, nämligen Förhöret.
Nej, jag har faktiskt inte sett Tribunalen.
Spännande, att, den har jag sett. Däremot hade jag inte sett Vendetta, insåg jag när jag såg Vendetta.
Nej, oj.
Men Tribunalen har jag sett. Den finns ju på Öppet arkiv.
Nej, gör det.
Jag hoppas det, kolla på det. Den fanns i alla fall för ett halvår sedan när jag kollade.
Jajamän, den ligger där. Och den är ju en timmes lång, så det känns ju verkligen... Det är, så här, är det likt Förhöret? Alltså en tribunal...
Ja, det är ju samma princip det här, att Carl Hamilton blir kallad. Fast nu befinner vi oss i Ryssland istället för i Sverige. Och jag ska inte spoila vad jag tycker om den och eventuella likheter och skillnader gentemot Förhöret. Jag tänkte att du ska få se den med öppna ögon. Utan att
spoila den gör vi om 2 veckor.
Ja, lite så tänker jag också.
Nej, men jag ser det på förhören, bara tittar in. Att den är ju också som Förhöret. Att det är ingen som från, precis som att det är mellan Cockroach och Förhöret, bara var Hamilton som hängde med över. Så är det från Tribunal in hit till, eller från Vendetta till Tribunal, är det också bara Hamilton som karaktär som hänger med över.
Men däremot så har vi ju en karaktär som återkommer som har varit med i tidigare Hamilton-filmer som inte är med i Vendetta, nämligen Yuri Chivadchev.
Ja.
Återkommer. Han är ju med i Finens fiende och i Tecknam Kokros och kommer även att återkomma senare. För han är ju, förutom Hamilton, tror jag, den karaktär i Hamilton-serien som återkommer flest gånger.
Okay.
Eller åtminstone möjligtvis att DG eller Stålhandske kan återkomma. Men av de sidokaraktärerna så tror jag att Yuri Chivadchev är en av dem. Och det är samma skådespelare för övrigt som är den som spelar Yuri Shevardnadze i Fiendens fiende.
Ah, cool. Okej, okay, men mellan Vendetta och Tribunal är det samma förhållande som mellan Cockroach och Förhöret. Att där är det bara Hamilton och skådespelaren som spelar Hamilton som följer med över från Vendetta till Tribunal. Och det var samma från Cockroach till Förhöret.
Ja, jag tappade lite tråden, men jag tror att det var så det var.
Ja, så var
du menade, så menade i alla fall.
Du måste mena vad du säger.
Precis.
Ja, men ja, om 2 veckor återkommer vi. Mm. Eller hade du något mer du ville tillkännage?
Nej, jag kan tillkännage att jag har lagt ett bud på Peter Stormares Hamilton-DVD på Tradera för att vi ska kunna se den. För
den tycker jag annars borde vara enklare. Alltså, nu börjar vi komma in sent 90-talen då, när de kom direkt på DVD.
Ja, fast det är att vi hittar filmer på DVD som finns på tillgänglig på typ CD-on och sådana grejer. Det är inte alls säkert. Den kan finnas på någon piratbukt eller något liten. Det har jag faktiskt inte kollat än.
Okay.
Kan vara så. Men jag har lagt ett bud, den kostade 19 kronor. Så att den kan vara värd att köpa och ha den i min DVD-samling av Hamilton-filmer.
Absolut.
För det är väl det som kommer efter Tribunal sen. Det är väl Stormare som är nästa man till rakning.
Yes, och sen är det Persbrandt väl.
Ja. Yep.
Men de hittar dem. Ni, kära lyssnare, hittar oss på Facebook och Instagram. Vi heter, ni kan söka på Frambäck till bron på båda ställena. Vi har en mail som heter frambäcktillbron@gmail.com.
Jag tror att vi har fått ett mejl sedan vi började.
Det är ändå ett mejl mer än noll mejl.
Ja. Mm.
Maxelsson med ett S på Twitter. Gustav Brink med CK på Twitter om ni vill se oss där. Och fram tills om 2 veckor så får ni ha det så bra.
Tjingling!